Texten är hämtad ur Markus evangeliet, kapitel 4, vers 35-41. Och jag ska läsa den texten. Stormen tystas. På kvällen samma dag sa han till dem: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i äkten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön: tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.
Om ni orkar, titta. Nu är det igång. Tycker jag kan vara skönt att vi ber tillsammans, och vi gör det i Jesu namn. Tack Jesus Kristus att vi får samlas i ditt namn. Det är namnet som står precis över allt och alla andra namn. Tack att det är i ditt namn som vi förenas och inte bara är som utkastade popcorn som lever våra egna universum, utan vi får vara ett i dig idag, Jesus. Påminn oss om det, helige ande, hur styrkan kommer i namnet Jesus och i enheten i det namnet. Att det inte finns något annat namn, något annat sätt, någon annan väg till livet. Tack att du är här just nu. Välkommen helige ande. Amen. Varsågod och sitt. Det är ju så här att i Ekumeniakyrkan och i Ekumenia så har man ett år nu då som kallas Markusåret. Alltså i våra kyrkor runt omkring i det här landet så arbetar vi och läser och predikar utifrån Markus evangeliet. Och det gör vi idag. Och vi har ju då redan hört den här texten från Markus 4. Och så har vi den här rubriken då: bryr du dig inte om att vi går under? Så vi ska försöka att jobba utifrån en fråga, kan man ju säga idag. Eller jag ska försöka att jobba utifrån en fråga. Men jag gör det inte i egen kraft. Det här är inte Bibeln. Det skulle ni se om ni kommer närmare. Det är en anteckningsbok. Jag har nämligen ganska många sådana här svarta, alla är svarta, sådana här böcker hemma. För att när jag ska skriva någonting, det kan vara någonting som jag vill sätta ord på. Och några av er som känner mig vet att många av de här sakerna blir till sånger. Då är den här svarta boken, eller någon svart bok som gäller. Inga datorer, det funkar inte. Jag kan inte sitta i ett Word-program och skriva en text. Utan jag behöver ha det, papper och penna. Jag behöver stryka, skriva om, stryka igen, skriva om, ändra, gå tillbaka, försöka få bort de här strecken som jag just strök texten med. Och skulle du läsa det här, vilket du inte får, kanske, så skulle du märka några saker. Dels skulle du märka att jag har en enorm förmåga att upprepa mig. Jag har nämligen suttit nu bara för några dagar sedan och tittat igenom de här kanske 15 böckerna vad jag har blivit på 12 år. Och jag inser att det här är den första boken nämligen, när jag började skriva sånger på lite större allvar. Och tittar jag på det första bladen i den här boken och på bland de sista bladen nu då på min sista bok, så är det en enda stor upprepning. År efter år, text efter text, Och jag tänker så här, har jag inte kommit längre i min tro? I mitt sätt att uttrycka min tro. För den här boken och alla de andra böckerna handlar om hur stormar i väldigt stor utsträckning har kommit och gått i mitt liv. Och en storm är ju metaforen idag som vi liksom kan samlas kring. Lärjungarna var ju med om en fysisk, en riktig storm. Alltså en båt i kaos. Men i våra liv så vet vi att vi kan beskriva det ofta som att vi kan uppleva just stormar. Någonting som vi inte kan kontrollera, någonting som håller på att vända upp och ner på hela vår tillvaro, på våra liv, på våra möjligheter. Och vi ska inte jämföra våra stormar, jag vill slå fast det. Jag har det fantastiskt bra i mitt liv. Jag har allt jag behöver och mycket mer därtill. Andra har andra förutsättningar. Poängen är inte att vi ska jämföra de här stormarna med varandra. Men vi kan konstatera att de kommer. Att de är en del av våra liv och att de också bedarrar emellanåt, eller hur? Och så kommer en ny storm. När jag gick i söndagsskolan då, idag är det ingen söndagsskola här i kyrkan just, så sjöng vi ju den numera legendariska sången med Jesus i båten, kan man le mitt i stormen. Ni som är lite yngre, ni har inte hört den. Jag vet inte vilka jag ska titta på när jag säger yngre. Så jag tittar på alla, ni som är lite yngre. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. Och poängen med den sången var ju också att man skulle utesluta de här orden och istället göra en grimas eller en rörelse. Vilket jag tyckte var väldigt svårt. Men det blir alltid fel. Och det är klart, har man växt upp med den sången så har man också kanske fått bearbeta den efter ett tag. Därför att det kanske inte är så självklart att man ler mitt i stormen. Även om man har Jesus i båten, eller hur? Det kanske inte är liksom helt jättegivet. Man ska gå igenom de här stormarna med ett leende och ta det med en klackspark. Men jag gillar ändå den sången på något sätt. Även om du skulle läsa i mina såna här textböcker så skulle du inte hitta så mycket leende faktiskt. Och det är till och med så att min fru vid ett tillfälle när jag höll på med mina texter, det var nog min första skiva, så sa hon väldigt tydligt när hon hade hört några av mina sånger och läst texterna, ska du inte skriva någon glad sång också? Men det har det inte liksom blivit. De har blivit lite ledsamma. Och en av de första recensionerna jag fick av en låt eller en skiva i en tidning var just med den rubriken, varför så dyster? Och så har det bara fortsatt. Ganska sorglig människa. Som tur är ska inte den här predikan handla om mig. Inte på något sätt. Så ni kan vara lugna. Om man nu inte kan le i stormen så skulle man ändå kunna säga, om man vill använda orden, att man kanske åtminstone kan se i stormen. Det är kanske det här handlar om, kristen tro. Inte att vi ska möjligtvis eller nödvändigtvis le mitt i stormen, men kanske att vi kan se någonting i stormen, mitt i kaoset, som egentligen mänskligt sett inte är möjligt. Jag ska förklara lite grann vad jag menar. Men först, den här rubriken, bryr du dig inte om att vi går under? Det är ju en väldigt relevant fråga om man är i en båt på ett hav som stormar. Om man, den man litar på ligger och sover på en dyna i båten. Bryr du dig inte om att vi går under? Och den här frågan har jag naturligtvis gråtits, skrikits, ropats, betts, suckats ut genom historien, eller hur? Med massa människor, inklusive mig, när man har varit just i ett sånt läge att nu är det på väg och inte funkar längre. Då kan man fråga Gud, var är det någonstans? Bryr du inte om att vi går under? Jag tror du känner igen den frågan. Jag tror inte vi behöver söka särskilt djupt inom oss för att känna att ja, men, det här är mitt liv. Så många gånger som jag har stått eller suttit eller legat eller vad jag har gjort och ropat till Gud. Bryr du inte om mig? Bryr du inte om att vi går under? Och ska man få någon form av styrfart på den här predikan så vill jag redan nu hänga upp det på två väldigt tydliga, ska man kalla det, spår eller linjer eller vad ni nu vill i den kristna tron, i den kristna kyrkan, i den enskilde kristens liv. Och det är just rädslan, den kan vi lätt identifiera oss med. Och det andra är tro. Det ena är rädsla. Det andra är tro. Och då skulle man kunna tänka sig, om man tänker slarvigt, att rädsla och tro är varandras motsättningar. Men det är det inte. Och vi skulle kunna representera de här två sakerna, rädslan och tron, med två olika uttryck från just lärjungar som är i en speciell situation. Det första är naturligtvis den här frågan då som vi har idag. Bryr du inte om att vi går under? Det är rädslan, litenheten, hopplösheten. Och det andra är ju det som Petrus säger i ett annat ställe i Matteus evangeliet. När Jesus kommer gående på vattnet klockan 4 på morgonen. Är det någon som säger att det är? Jag vet inte, men jag tror det. Mitt i natten kommer han gående. Och först tror de att det är en vålnad eller något spöke eller så. Så säger ju Petrus de här kaxiga orden som han säkert ångrar lika snabbt som han sa dem. Herre, om det är du, befall mig att komma till dig på vattnet. Herre, om det är du, befall mig att komma till dig på vattnet. Om vi tänker att rädslan är, bryr du dig inte om att vi går under, så kanske tron är. Herre, säg åt mig att komma till dig på vattnet. Om det är du. Om det är du, Jesus, så är ju allting möjligt. Ungefär det försöker Petrus kanske uttrycka och övertala sig själv om. Det är inte så att antingen så tror vi eller så är vi rädda. Antingen är vi rädda eller så tror vi. Nej, det är inte så. Det är ingen motsättning mellan detta. Jag tror att alla är rädda i livet någon gång. Och några tror. Ibland är det jag som tror, ibland någon annan. Men alla är rädda och några tror. Jesus är medveten om det här. Rädslan, om vi ska prata om den först, så är det en känsla. Och då kan man tänka att det smartaste för en kristen kyrka som vi når framgång, det är ju att vi på något sätt stänger in den här rädslan, isolerar den och gömmer den i något scoutförråd, om det finns. För då slipper vi ju dela med den, och då slipper den ju göra vår tro tunn och liten. Alltså vi har en rädsla, men vi säger till oss att det här är inte på riktigt, den här känslan är inte på riktigt, den kan jag liksom knuckla ihop, och så stoppar jag undan den och så tror vi. Istället så går det bra. Så skulle det kunna vara. Tror inte att det är riktigt så vi ska göra. För rädslan är en instinkt som vi har fått. Gud har skapat oss med en instinkt som gör att vi känner rädsla. För att vi ska överleva. Nu har vi inte så många vilda djur på gatorna som jagar oss. Men det är jätteosmart om man inte är rädd. Till exempel om det kommer ett farligt djur mot den. Det är jättedumt. Och det finns massa andra saker som vi faktiskt räddar livet på oss. Som räddar livet på oss. Om vi känner den här instinkten att oj. Om vi tror att vi ska liksom kunna undvika att leva i kontakt med våra känsloliv. Bara för att vi är troende. Då kommer ju kyrkan snart eka tomt. Dött, stumt, livlöst. Då är det bara massa skal som sitter här och försöker tro. Och som har knycklat ihop sin rädsla och lagt den i ett scoutförråd. Det är inget liv. Det är ingen verklighet. Det är någonting annat. Däremot så är det så att känslorna kan lura oss. De kan ta över. De kan fullständigt låsa fast oss. Kedja fast oss. Och göra oss till de vi faktiskt inte är tänkt att vara. Till slavar. Under rädsla. Det är fel att säga att vi inte ska lyssna på känslorna. Men det är också fel och säga att följ din känsla i alla lägen i livet. För mina känslor kan spela ett spratt ganska ofta. Jag kan få för mig massa saker som inte alls är sanna. Och det här är en hårfin balansgång. Å ena sidan tillåta sig att känna, att lyssna till sina känslor och samtidigt förstå att det inte är allt. Det jag känner. Det finns någon sån här tv-ögonblick där någon säger, jag känner vad jag känner. Är någon som känner till? Ja, nej. Det är låtsas danska. Jag kommer inte ens ihåg vad programmet heter, men jag kommer tänka på det nu. Jag känner vad jag känner. Och det måste man få göra. Man måste få känna det man känner. Lärjungarna i den här båten levde ju i sannoliken i kontakt med sina känslor. De var helt vanliga människor. Och vanliga människor känner sig små och rädda. Jesus själv var människa. Han fattar det här. Vad det är att vara människa och leva på de villkoren. Jesus tror jag inte menar att vi måste le mitt i stormen. Men han önskar att vi skulle utveckla vår syn så att vi kan se mitt i stormen. Vi ska inte förtränga någon rädsla. Men inte heller stirra oss blinda på vindbyarna, stormen som piskar. Det är väldigt roligt och träffande att Bertil och Barbro Lundberg sitter här. Inte på tal om rädsla utan på tal om storm. Vid ett tillfälle så hyrde vi deras husvagn och hade några härliga dagar nere i Skåne. Så ringer vi till Barbro och säger, kan vi få stanna en dag till? Det var så härligt. Och då säger hon, det är klart. Jag dubblar hyran. Men den dagen som kom blev inte som vi hade tänkt. För då kom en riktig storm in. På morgonen när vi vaknade så låg det en segelbåt kapsejsad. Fick veta att det var en ensam seglare som hade omkommit så småningom. Vi satt i en husvagn och försökte hålla kvar ett förtält i storm. Tittar man sig runt omkring var det flera förtält som var som att någon björn hade gått fram och rivit. Det kändes grymt små. Jag åkte till någon sån här stor affär och köpte en massa spännband. Försökte liksom spänna fast så mycket som möjligt. Så ringer jag till Barbro och säger, vi måste ta ner förtältet. Gör inte det, säger hon. Det kommer att gå sönder. Och det gjorde det också. Men jag var tvungen att börja riva ner det. Men mitt när vi håller på där och tycker att det känns helt omöjligt, så kommer en jättegående. I alla fall vad jag upplevde var jätte. Jag har träffat honom senare. Han är ingen jätte, men han är 2 meter typ, lite drygt. Och stark. I regnhatt. Han kommer så här gående. Och så bara... Känns det som... Håller han ner i tältet. Och så kan vi liksom lossa här. Och, så att inte allt går sönder. Och så hjälper han oss att vika ihop det. Och det känns nästan som en gudsupplevelse faktiskt. Rädsla är ingenting som jag tror vi i sig behöver vara rädda för att känna. Men det finns en annan sida. Och vi kan säga någonting om den. Tron. Som alltså inte är en motsättning, men som är en del av villkoren att vara människa. Det är svårt att inte drabbas av panik när kaoset kommer. Och kaos, återigen, vi kan inte jämföra våra stormar. Det kan vara så mycket. Och jag behöver inte rada upp massa saker. Alla har vi olika grejer vi bär på. När stormen kommer så har den en förmåga att ta över allt. Det enda vi tänker på, det enda vi känner, det enda vi ser. Och mitt i allt detta så har vi tron. På vilket sätt kan den hjälpa oss igenom? Om du skulle läsa i min bok, då, vilket du inte får göra, så skulle upptäcka några saker. Dels att min handstil har blivit sämre, ska jag säga, faktiskt med åren. Jag skriver för mycket dator i övrigt. Den är jättefin här i början, men de senaste böckerna är inte så bra. Det är inte så viktigt. En annan sak du skulle upptäcka är återigen att jag upprepar mig väldigt mycket. Att jag inte har kommit så långt i min tro som jag kanske önskar. Men jag skulle ändå vilja säga att jag har kommit någonstans. För jag har börjat säga så här till mig själv. Varför ska stormarna sätta agendan i mitt liv? Varför ska det vara det som bekymrar mig? Det som plågar mig? Det som är min brottningskamp? Varför ska det vara det som styr mitt liv? Varför kan inte jag säga, som Jesus tycks uppmana sina lärjungar, tala till stormen själv. Säg att den ska tiga. Varför kan jag inte göra det? Är min tro inte mer? Kan inte jag liksom säga till de här orosmålen som kommer? Nej, i Jesu namn. Jag kan inte säga att jag gör det idag, men jag har börjat förstå att jag faktiskt skulle kunna göra det. Inte i egen kraft, utan just i namnet Jesus. Alltså inte för att jag har tillhört någon karismatisk trosförsamling och lärt mig att man kan göra det, utan därför att jag har lärt känna Jesus Kristus. Och han är Herre över stormarna. Eller hur? Och han kan tysta stormar. Och han säger att du kan göra ännu mer. Säger han till mig. Du kan också tysta stormar. Du kan utföra, som det står, gärningar som är större än mina. Det finns en väg ut ur stormen. Ur varje storm. Men den går ju inte via min egen kraft och förmåga, utan i namnet Jesus. Tro är inte samma sak som att inte känna rädsla. Tro är nåden att inse att stormen inte är allt. Alltså, tro är inte samma sak som att inte känna sig rädd och liten. Utan tro är nåden att bli påmind om att stormen inte är allt. Thomas Sjödin pratar om det från en liten annan horisont. Han pratar om människor som har vars liksom livsrum har blivit beskuret, alltså som är begränsade, som har olika omständigheter i livet, inte kan leva livet fullt ut. Det kan vara saker som har hänt. Det kan vara kroppsliga, fysiska och psykiska saker som begränsar en människa ur ett mänskligt perspektiv. Och han säger att när taket sjunker in och väggarna krymper eller kryper på, så är inte kristen tro att mot bättre vetande säga att det här rummet är 2 meter brett. Utan det är att se att det finns ett fönster. Att upptäcka att det finns en verklighet som har med mig att göra. Som finns tillgänglig. Guds rike. Jesu namn. Ett öppet fönster. När det blir klaustrofobiskt, litet och trångt i mitt liv, så är Jesus alltid större. Guds rike är alltid en verklighet. Himlen är en verklighet. Inte som en flykt, utan som en del av det kristna, den troendes liv. Det finns ett fönster som du och jag kan få öppna i våra liv. Det finns en hand, vi kan använda hur många metaforer som helst, att hålla i när stormen ryter. Det finns ett namn att sucka eller viska, och det namnet är Jesus. Stormen är inte allt. Rädslan är inte allt. Och nu kommer, om ni trodde dig, en liten min poäng idag. Eller det jag känner att jag har på hjärtat. Det är rimligt att fundera. Vi är en kyrka, eller hur? Det är rimligt att fundera på hur kyrkan, hur predikningar hanterar människors kamp. Det är rimligt att fundera på det. För om det vi gör i kyrkan, det vi säger i kyrkan, inte matchar människors stormar, så säger, som Rune Eldebo, en predikant, brukar säga, då är det inget. Ni som vet vem man är vet också hur han säger det. Alltså, om det kyrkan står för, det vi predikar, det vi gör, det vi sjunger, om inte det matchar en människas storm, då är det ingenting. Då är det inget värt. Att säga till någon som lever i en storm att man inte ska lyssna till sina känslor, det är ju ett säkert sätt att skapa skuldkänslor och distans. Tron blir ju bara ett tomt skal, tomma ord. Frågan är, hur vi som kyrka kan förkunna en tro som är trovärdig. Alltså som inte blundar för stormarna. Men som heller inte bara stannar där att bekräfta smärta och storm. Utan också peka på en väg ut ur den stormen. Det tror jag är en jättestor utmaning. Vad ska kyrkan göra för att vara trovärdig? Ja, inte blunda, knyckla ihop rädslan, lägga ner ett scoutförråd och hoppas att alla har det bra. Nej, det är ingen bra väg. Inte bara bekräfta det svåra. Utan också visa på möjligheten att det finns en väg ut ur stormen. Att alla är rädda, alla får vara det. Men alla kan också få säga, om det är du, Herre, säg åt mig och komma till dig på vattnet. Alltså alla är rädda, små. Alla får vi kämpa med det. Men alla ska också få en möjlighet att upptäcka Jesus Kristus. Så att man kan säga, om det är du, Jesus, säg till mig att komma till dig på vattnet. Här handlar det om en trovärdighetsfråga, därför att vi är olika. En del av oss är i en kamp med livet, med oss själva, med Gud. Några av oss upplever inte det lika frekvent eller tydligt. För en del är det smidigare vissa perioder. Jag tror att enheten i Kristus handlar om att det finns en rädsla som vi bär tillsammans. Det finns också ett mod att säga, Jesus, kom till mig. Eller jag vill gå till dig. Låt mig komma till dig på vattnet. Att rädslan och modet hör ihop. Att vi som enhet i en kristen kyrka får ha ögonen öppna både för det som är kamp och mörker. Också för det som är tro, att våga och att kunna lita på namnet Jesus. Det är ingen motsättning i rädsla och tro. Det är en del av samma mynt. Jag tror bara om jag får gå till mig själv så önskar jag att jag skulle få upptäcka mer av Jesus i mitt liv. Och det kan låta så självklart och vi har hört det förut. Men när Rut sjunger namnet Jesus så är det inte bara ett namn utan det är en kraft, en makt. Och därför så när Jesus säger var inte rädd så säger han inte lyssna inte till dina känslor. Varför är du rädd? Utan han säger bara, jag har allt i min hand. Det är det han säger. Kasta inte undan din rädsla. Det är inte det han säger att vi ska göra. Men han säger, stormen är inte allt. Jag har all makt. Om vi ska alldeles strax fira nattvard och om vi ska sammanfatta detta. Bryr du dig inte om att vi går under? Jo, det gör jag, säger Jesus. Men du behöver inte vara rädd. För jag är med och jag har all makt. Vi ska be en bön innan vi går över i nattvard. Och jag skulle föreslå att vi återigen står upp, om ni orkar. Och så gör vi så här. Att vi kommer göra det sen senare också i nattvardsförberedelserna, men att vi tar någon minut där vi talar ut med Jesus. Lägger saker och ting på bordet. Och så ber vi att vi idag ska få uppleva vad namnet Jesus är i våra liv. Vi tar någon minut först där vi får vara tillsammans med Jesus. Jesus, vi kan väldigt lite påverka omständigheter i våra liv. Villkoren som det är att vara människa. En del kan vi styra, men väldigt mycket kan vi inte råda över. Tack att du, Jesus, är så full av kärlek. Att du verkligen bryr dig om när vi är på väg att gå under. Och att du verkligen bryr dig om vår rädsla. Fullt ut. Inte bara för att vara en liten schysst kille. Utan du gör det fullt ut. Du tar det på allvar. Därför tänker vi nu, från och med nu, aldrig försöka dölja någonting för dig, Jesus. Och försöka att inte dölja för varandra när vi känner att vi håller på rasar. Ge oss modet att först och främst vara de vi är och vara i det som vi är i. Att gråta när vi behöver gråta. Att ropa när vi behöver ropa. Och att trösta varandra när vi behöver trösta varandra. Men så be att ditt namn skulle lysa in i vårt trånga rum. Som ett ljus som den här världen inte rår på. Och där vi ser vem du är. Inte ler mitt i stormen, men vi ser någonting som vi kan se när vi har dig i våra hjärtan. Tack att vi som kyrka för församling får vara ljus i den här världen. Att vara trovärdiga, sanna och genuina människor. Och samtidigt aldrig glömma och gömma det som är vår skatt. Du Jesus Kristus. Låt oss frimodigt tala ut ditt namn som kyrka. Och inte bara försöka vara en förening som en klubb där vi träffas för att och vara tillsammans, utan som ett ljus, som en eld i den här världen. Därför att du bor i din församling och du är Herre över din församling. Vi vill gå med dig. Vi vill att du säger Jesus, kom till mig på vattnet. Vi vill att det är du som säger det. Inte att vi bara springer på och gör vårt bästa. Utan att det är du som säger det, Jesus. Kom till mig. Håll min hand. Se på mig. Vi vill att det är du, Jesus, som gör det. Amen.